Örjan Ramberg läser första delen av Bob Dylans memoarer i översättning av Mats Gellerfelt.
Kapitel 1. Steg för steg.
Lou Levy, chef för Leeds Music Publishing Company, tog mig med i en taxi till Pythian Temple på västra 70:e gatan för att visa mig den minimala inspelningsstudio där Bill Haley and the Comets hade spelat in Rock Around the Clock. Och sedan till Jack Dempseys restaurang i hörnet på 58:e och Broadway, där vi satte oss i ett bås med röda stoppade soffor och med utsikt mot fönstret. Lou presenterade mig för Jack Dempsey, den store boxaren. Jack viftade med näven mot mig. Du ser för lätt ut för att vara tungviktare, grabben. Du måste lägga på dig några kilo. Du måste klä dig lite bättre, se lite fräckare ut. Inte för att du behöver särskilt mycket kläder i ringen. Var inte rädd för att slå någon för hårt. Han är ingen boxare, Jack. Han är låtskrivare. Och vi ska förlägga hans sånger. Jaha. Jag hoppas att få höra några av dem en del av dagen. Lycka till, grabben. Utanför blåste vinden. Spridda molnstrimmor. Snön yrde i gatornas röda lyktljus. Påbyltade citytyper hasade omkring. Försäljare med öronmuffar i kaninskin bjöd ut prylar. Där fanns kastanjenasare och ånga som steg ur gatubrunnar. Inget av det föreföll viktigt. Jag hade just skrivit kontrakt med Leeds Music och överlåtit rätten att publicera mina sånger. Inte för att det fanns särskilt mycket att överlåta. Jag hade inte skrivit mycket än. Lou hade gett mig ett förskott på $100 mot framtida royalties för att skriva under pappret, och det passade mig bra. John Hammond, som fört mig till Columbia Records, hade tagit med mig för att träffa Lou och bett honom ta hand om mig. Hammond hade bara hört 2 av mina egna låtar, men han hade en föraning om att det skulle komma mer. På Lous kontor öppnade jag mitt gitarrfodral, plockade fram gitarren och började knäppa på strängarna. Rummet var fullproppat, staplade lådor med notblad, inspelningsdata för artister uppsatta på anslagstavlor, svarta lackskivor, utspridda matriser med vita etiketter, signerade foton av underhållare, glansiga porträtt, Jerry Vale, Al Martino, The Andrew Sisters, Lou var gift med en av dem, Nat King Cole, Patti Page, The Crew Cuts, några rullbandspelare på konsoler, ett stort mörkt skrivbord täckt av en enda röra. Lou hade ställt en mikrofon på skrivbordet framför mig och pluggat in sladden i en av bandspelarna medan han tuggade på en stor exotisk cigarr. John har stora förväntningar på dig, sa Lou. John var John Hammond, den stora talangscouten, upptäckaren av monumentala artister, vördnadsbjudande gestalter i den inspelade musikens historia, som Billie Holiday, Teddy Wilson, Charlie Christian, Cab Calloway, Benny Goodman, Count Basie och Lionel Hampton. Artister som hade skapat musik som gengöd genom amerikanskt liv. Det var genom honom publiken hade fått upp ögonen för den. Hammond hade till och med lett de sista inspelningssessionerna med Bessie Smith. Han var legendarisk, ren amerikansk aristokrati. Hans mor var en äkta Vanderbilt, och John hade växt upp inom överklassen, bekymmerlöst och bekvämt. Men han var inte nöjd, utan han hade följt sitt hjärtas kärlek, musiken, framförallt hotjazzens klingande rytmer, spirituals och blues, som han stödde och försvarade med sitt liv. Ingen fick stå i vägen för honom, och han hade ingen tid att förlora. Jag kunde knappt tro att jag var vaken när jag satt på hans kontor. Att han kontrakterade mig för Columbia Records var så otroligt. Det lät som någonting påhittat. Columbia var ett av de äldsta och främsta skivbolagen i landet. Och för mig var det stort att bara få in foten i dörren. Till att börja med ansågs folkmusik vara skräp, andra klass, och gavs ut bara på små bolag. De stora skivbolagen var enbart för eliten. För musik som var steriliserad och pasteuriserad.